Ska vi säga, då jag var riktigt ung så visste jag nog inte alls vad jag ville, men då jag i världen för länge sedan utbildade mig till sjukskötare och kom i första kontakten med förlossningar, så då visste jag vad jag ville och jag har inte ångrat det en enda dag.
Mm. Och du är expert, nu kan man tänka, eftersom du också utbildar andra barnmorskor.
Ja, det kan man nog säga. Mm.
Hur länge har du jobbat med utbildningsbeta?
Det har jag jobbat med i närmare 20 år nu.
Mm.
Så att jag har varit med ett tag och sett många förändringar och...
Ja. Och så är du också medlem i något som heter European Midwife Association. Det ska vi också prata om lite längre fram.
Okay.
Ja. Så internationellt,
ja,
bevandrad också. Ja. Men det här med mödravård, vi hade tidigare i morse hade vi en doula här som var gäst. Och då pratade man bland annat om hur förstföderskor och omföderskor blir bemötta och hur det hela har förändrats under åren där du har varit med också. Och så har vi kartlagt och fått höra att de österbottniska föräldrarna är ganska nöjda med den mödrarådgivning som ges här. Mm. Höga medeltal.
Det är höga medeltal, ja, jag sa siffrorna. Mm. Många över 9, och det är ju jättebra medeltal.
Ja, och ser vi på Svenskfinland så är det 8,4.
Ja, det är ett bra medeltal.
Ja. Men hur skulle du säga, den här förändringen som har talats om här, vad är det som har hänt under de senaste åren och vad beror det på?
Ja, det är säkert mycket som har hänt under de senaste åren eftersom det händer i samhället hela tiden och mödravården naturligtvis följer alla andra trender. Det som har hänt under de senaste åren som vi ser tydligt så är ju det att antalet besök under graviditeten har gått ner och inte nödvändigtvis behöver vara dåligt. Man talar om att så kallade normal graviditeter ska ha mellan 9 och 12 besök, vilket kunde vara tidigare upp till 15, 16 till och med.
Mm.
Det här är inte nödvändigtvis dåligt. Det kanske var lite onödiga besök tidigare. Det handlar om att man kan dra ner på de här riktigt normala som har allt bra och sätta fokus och koncentrera sig på ungefär 10-20% som behöver extra stöd.
Mm. Det, liksom, det har sin gilla gång, graviditeten kan man säga.
Ja, ja.
Man behöver inte ha sån där stenkoll på det, eller?
Ja.
Följa upp det så jätteofta, menar jag.
Ja, man ska nog ha stenkoll, men,
ja,
men man kan också klassificera de här graviditeterna i lågriskgraviditeter och lite mera riskgraviditeter. Och de här lågriskgraviditeterna behöver inte så många besök.
Här var också tal om skillnaden mellan hur förstföderskor och omföderskor blir bemötta. Är det någon, hur går det till i utbildningen? Liksom blir man där instruerad att förstås förstföderskor som inte har varit med förr så det behöver ju extra uppmärksamhet?
Mm. Jag skulle säga att i utbildningen så är vi väldigt starka med att betona det att man måste som ha gehör för varje enskild kvinna. Jag skulle gärna tala om alla kvinnor som en grupp förstföderskor eller omföderskor, utan man ska bemöta varje kvinna unikt så som hon är. Och ibland kan en förstföderska behöva mera, men ibland kan en omföderska behöva mera.
Ja, varje graviditet är ju ny.
Exakt. Det ska man också komma ihåg när man blir gravid för andra och tredje och fjärde gången, att det blir inte en kopia av det tidigare.
Mm. Hur har ditt arbete förändrats under det år som har varit? Om vi koncentrerar oss på det här utbildningsarbetet.
Så har förändrats förstås också i takt med att nu våra studerande har blivit annorlunda. De är också annorlunda än vad vi var unga människor var för 20 år sedan. Och våra studerande är mera medvetna och mera följa med tiden. Och kanske blir vi lite gladare i att diskutera, vilket jag tycker är jättebra.
Jaha.
Att vi hade kanske mera för 20 år sedan en mera tystare åhörarpublik, att nu är undervisningen väldigt mycket interaktion, lärare, studerande.
Ja, just. Är det för att vi lever i informationssamhället så det kommer till utbildningen med en massa kunskap redan?
Ja, det gör de förstås och kanske också med massa, ska vi säga, fördomar som vi hoppas att vi kan göra någonting åt.
Ja, blir ni motsagda också på undervisningen? Att hör du inte det så här inte heller?
Ja, det blir vi och det tycker jag bara är bra. Jag utbildar gärna kritiska barnmorskor som är vetenskapligt kritiska och inte tar till sig allting och tror att allt är lagat, absolut.
Ja. Hör du, på vår webb så finns också här en rubrik som jag ganska förståeligt har, mina ögon har fastnat på, att förlossningsrädslan har ökat. Vad kan det tänkas bero på?
Det stämmer också statistiskt så ser man att förlossningsrädslan har ökat, kanske delvis också för att man inte kanske kartlade den lika bra tidigare. Men det beror säkert på det är ju oftast förlossningsrädsla, som är riktigt stark förlossningsrädsla, så är det omföderska som har, som ofta har en negativ upplevelse.
Ja, precis.
Första förlossningen är en negativ upplevelse, och då kan det komma en stark förlossningsrädsla. Det är faktiskt vanligare hos omföderskor än förstföderskor.
Jaha, jag tänkte så där lite naivt att det är väl det här som inte har, om man inte har fött så man vet ju inte.
Nej,
det går till helt och hållet.
Men den rädslan att, som handlar om att man inte vet, den går väldigt bra att liksom råda bot på med saklig information.
Mm.
Men de här som har en stark negativ upplevelse i bakgrunden har svårare. Och nu har vi ju inrättat på alla sjukhusen polikliniker för förlossningsrädda, där de faktiskt får möta och bemötas kring sina tidigare upplevelser och bearbeta. Där kanske bristen är det att man inte så för några år sedan hur viktigt det är att bearbeta förlossningsupplevelsen också efteråt. Att inte bara att nu är det över och nu glömmer vi det.
Ja, just det. Att man blir hemskickad från BB bara att ha det bra nu.
Och då kan det bli sen till en förlossningsrädsla inför följande förlossning.
Okej, mycket intressant. Jag så tänkte också att det är ju, all info finns ju på nätet, så man behöver bara googla förlossning och så hittar man en massa skräckexempel och så blir man rädd och orolig för det.
Ja. Jo, ibland kan man ju säga att rädslan beror på det, inte på det att man vet för lite, utan att man vet för mycket helt enkelt.
Och, eller citat, vet, man
eller
tror sig
vet. Hört för mycket och har för mycket information och inte kan riktigt egentligen sorla bland informationen. Jag tycker mig hörde i radion i morse någon barnmorska från polikliniken för förlossningsrädsla som sa det, att de brukar komma överens med mammorna där att nu ska inte jag googla mera.
Ja, det var en rubrik här. Nu ska jag inte läsa mer på nätet.
Nej.
Jag lovar.
Ja. Och det ligger någonting i det också.
Mm. Hör du, nu, det här European Midwife Association, vad är det för någonting?
Det är en organisation bland alla EU-länder och också de här länderna som ansöker om EU-medlemskap. Och alla barnmorskeförbund inom de här länderna som har grundat en sån här europeisk moderförening. Och vårt syfte och mål är att jobba för barnmorskekonsten i hela Europa.
Ja, då får ni jämföra erfarenheter och så vidare.
Då jämför vi ju förstås mycket erfarenheter, men vi jobbar faktiskt väldigt mycket mot EU-parlamentet och är på det sättet en påverkare att det är ju i parlamentet det bestäms sånt här som EU-direktiv om hur utbildningen ska se ut och sånt, och det är nog vår viktigaste funktion.
Mm. Hur pass harmoniserad är barnmorskornas utbildning och verksamhet i Europa? Jag menar, olika, vart och ett land är väl unikt, kan jag tänka.
Ja, det är det. Och på ett sätt så är vi väldigt lika. Ska vi säga att vi är väldigt lika i sinnelaget. Barnmorskekonsten och känslan för barnmorskans arbete är väldigt lika överallt. Sen är det i praktiken fungerar det olika. Och där får vi ju skatta oss jättelyckliga, vi som bor här i Norden. För vi har ju nog en helt annan fungerande mödravård än på många andra ställen.
Ja, just. Vi ska kanske inte lyfta fram några dåliga exempel.
Nej, det ska vi inte, och alla sätt är bra utom de dåliga, brukar man säga, men man kan ta till sig från alla ställen någonting, och så är det på alla ställen.
Mm. Hur är det med mammaledighet och föräldraledighet i resten av EU?
Där får vi ju som vanligt att säga att vi ligger i topp. Att Sverige har det längsta och Finland kommer där som god tvåa. Och vi behöver inte åka långt alls. Att i England, UK så är det 6 månader.
Mm. Och det är på väg ut ur EU det också.
Jo,
eller vi får se.
Tyskland har 3 månader.
Oj! Mm. Där ska barnen på dagis snabbt, om inte har någon,
eller så ska man ha någon hemma.
Ja, om någon har någon hemma, ja.
Och det här är ju en kvinnosaksfråga också, för det kan ju vara mamma då som blir hemma.
Ja, precis, så det är mycket med det här. Du utbildar här i Finland, men du också, förstår jag, jobbat i Kroatien och utbildat barnmorskor.
Mm.
Var kom det fram eller upp?
Ja, indirekt utbildade barnmorskor i Kroatien. Det var så att Kroatien skulle göras EU-anpassat eftersom de hade ansökt om medlemskap, och så skulle de komma med i EU, och då måste deras utbildning anpassas enligt EU-direktiv. Så jag var där och gjorde läroplaner för EU-anpassade läroplaner för barnmorskor.
Just så. Var det stor förändring?
Det var en jättestor förändring för dem, också där. Det är faktiskt redan 20 år sedan jag var där, och jag kan säga att de har inte riktigt lyckats genomföra förändringen.
Ja, du har varit med och följt upp och så vidare.
Ja, jag har varit med och följt upp.
Är det attityder då, eller är det?
Ja,
och det handlar ju förstås om finansiering också.
Ja, och gamla traditioner som är svåra att bryta. Det finns inte något så svårt för människan som att göra någonting annorlunda. Och så ska det ändras väldigt mycket i den nationella lagstiftningen, och allting tar tid.
Mm. Nu är jag tillbaka till Finland då, ditt arbete här på Novia. Hur skulle du beskriva det nu i dagsläget?
I dagsläget så är jag faktiskt inte så aktivt inkopplad på barnmorskeutbildningen, för att jag nu är avdelningschef för alla vårdutbildningar. Ja. Så att jag handhar också många andra vårdutbildningar, men det är klart att det är barnmorskekonsten som ligger mig varmast om hjärtat. Det är där jag har min grund och så vidare, så att jag vet ju förstås med barnmorskor. Men riktigt det där dagliga att träffa de här barnmorskestudenterna har jag inte. Jag brukar handleda dem i deras slutarbeten.
Mm. För att återknyta till vår intervju i morse med Dolan Sara Ljungesten, så där konstaterades på slutet att det här är något som inte bör sparas på, givetvis inte när vi handlar, när det gäller utbildning givetvis, men själva också det här, allt det här med mödrarådgivning och förlossningar ute i verkligheten. Mm. Hur ser du, hur behandlas den här biten av hälsovården i samhället? Det ska ju centraliseras BB när man ska åka långa vägar, och vi läser om fler och fler fall där det föds i taxibilar eller där hemma. Mm. Man hinner inte.
Nej, och det här är ju faktiskt en stor grej, och jag håller helt med hon som sa i morse att det här måste man satsa på, för att det här är ju framtidens Finland, de här barnen som föds nu. Och tyvärr så är det så att vi har en förordning som säger att om det är mindre än 1000 förlossningar per år på ett sjukhus så ska det stängas, vilket betyder att många får väldigt långa avstånd. Sjukhuset i Jakobstad är det senaste exemplet här i svenska Österbotten. Det här är ett jättestort problem. Vi ökar de här förlossningarna med det dubbla på några år i och med det här. Och de förlossningarna är ju långt från säkra, varken psykiskt för mamman, men inte heller för mamman och barnet. Och vi har världens bästa statistik i utfall om friska barn och mammor. Och det är klart, ju mer sånt här vi gör så kanske vi inte bättrar vår statistik i alla fall.
Och fastän den förlossningen går bra, så den här oron är ju ingenting man vill önska på någon heller.
Nej, och en sån förlossning kan säkert ge en skräckupplevelse som behöver bearbetas ordentligt.
Ja. Man använder lite fult uttryck, det är de här siffernissarna som bestämmer och mäter och räknar åt.
Ja, men verkligheten är ju inte bara siffror, det finns mycket annat också.
Ja, man ska önska alla barnen en trevlig ankomst till den här världen.
Ja, en trygg start i livet, och våra föräldrar behöver ju väldigt mycket stöd i sitt föräldraskap, och jag tror att det är det vi ska satsa på, att mödrarådgivningen, ja, den fokuserar på den gravida kvinnan, men vi ska nog komma ihåg att det handlar om familjen här, och det är föräldrarna, och pappor på mödrarådgivningen har verkligen sin plats.